det är som att trycka ner en kork alltså, under vattnet. Så länge press är på så funkar det. Men när så fort pressen släpper så flyter korken upp, va?
Ja, det är någonting som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Då vi ska ta upp mediernas fokus på Israel, SDs anonyma konton, soft girls och vikingar, samt ifall vi närmar oss Armageddon. Varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans Nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren Sven Almqvist som också är ledarskribent här på Världen idag.
Korrekt.
Ja, vi ska börja med att prata om situationen i Mellanöstern och särskilt medierapporteringen kring kriget. I veckan har Israel gått in i Rafah i södra Gaza, vilket lett till att hundratusentals människor tvingats fly. Det här väcker kritik, men Israel påpekar att man sände ner flygblad innan det här skedde så att civilbefolkningen skulle kunna fly. Och att det också finns Hamas-ledare som gömmer sig i staden som man då vill komma åt. Jag tänkte att jag skulle prata lite mer om själva medierapporteringen kring det hela. Att medier rapporterar om de här sakerna är såklart naturligt, men jämför man med hur det har rapporterats om andra konflikter så skiljer det sig åt. Exempelvis har det inte rapporterats alls lika mycket om konflikten i Jemen där hundratusentals människor har dött och miljontals människor lider av en otroligt svår situation. Varför tror du att det rapporteras så otroligt mycket om just det här kriget?
Alltså det där är faktiskt en väldigt intressant frågeställning. Alltså därför att Israel är 10 miljoner på en yta av 4,5% av Sveriges yta. Gaza 1,8 miljoner på en yta av en tredje eller en fjärdedel av Öland, tror jag. Alltså, det är nästan svårt att riktigt förstå det, tycker jag, om att nu tar det här breda ackordet som du gör. Nästan så att man får krypa in på någon form av metafysisk förklaringsmodell. Alltså, jag tror faktiskt det handlar om Jerusalem. Nu tar jag utifrån mitt perspektiv som troende här. Alltså, vet du om att det står i Hesekiel om att Jerusalem är världen eller jordens navel?
Som i Bibeln.
Att, ja, i Bibeln, Hesekiel 38. Som att skaparen har en navelsträng som landar i Jerusalem. Det är ju metafor naturligtvis, men alltså, det handlar någonstans om Jerusalem, som jag ser det. Och det är någonting som skapar enorm spänning i synen på det. Och det är ju också, Jerusalem är ju också judarnas centrum.
Det är kristendomens... inte naturligt att man rapporterar mycket om det, just för att det är ett centrum för tre världsreligioner.
Ja, men exakt. Alltså, det är judarnas centrum, det är kristendomens centrum. Det är ändå islams tredje största stad, så att säga, då, ur helhetsperspektiv. Ja, men det blir någonting djupare än bara ett vanligt krig, va?
Ja, men vad säger du om hur medierapporteringen går till då? I det här kriget så har det varit otroligt mycket fokus på civilbefolkningen. Det har liksom kablats ut bilder på lidande människor i Gaza och gjorts reportage om lidande människor. Och det är ju en del av verkligheten, så det är såklart inte fel att göra det. Men man kan fråga sig varför det inte kom lika mycket sådana bilder, eller nästan inte finns några sådana bilder alls på Israel, eller hur de led under Hamas attack. Det kom främst bilder om hur det såg ut på kibbutzen efteråt, men inte bilder på själva människorna på samma sätt. Och så kan man samtidigt fråga sig hur det såg ut när USA-koalitionen befriade Mosul exempelvis, vilket ledde till att omkring 10 000 civila dog. Varför tror du att det är sånt fokus på just civilbefolkningen i Gaza i medierapporteringen i den här konflikten?
Men jag tror ju att det är en strategisk från palestinskt håll, att man vill lyfta fram de här bilderna. Därför att det skapar ju den opinion som gagnar deras sak, helt enkelt. Medan man från israelisk håll tror jag har en annan filosofi, att skydda integritetsmässigt kanske familjen och så, som inte ska behöva se sina barn eller barnbarn slaktade i bild, va? Så det är om du så vill, så har man en olika syn på människan, död som levande.
Men man vet ändå att otroligt många civila lider och
absolut.
Är det ändå inte motiverat att medierna skriver om det här när man ser de här fruktansvärda bilderna?
Sara, självklart ska media skriva om det, men man kan ju undra någonstans vad den egna självreflektionen är. Att man glömmer grundtanken. Israel blev anfallna och försvarade sig här. Så är det bara, va? Och man måste slå ut den som vill döda dig. Antingen så får du vara jagad av den, eller så får du slå ut den personen. Alltså, det är liksom någon sån grundfilosofi.
Jo.
Och här talar vi ju om det ändå, om ett krig som pågår. Det är ett krig, och i krig finns det också civila förluster. Och det är ju inte så att Israel söker efter detta. Och jag funderar på en sak, Sara. Jag måste ta det, jag vet inte hur det är så, men jag ska säga, men lyssna nu, att det pågår övergrepp är inget snack om saken. Och att det är massor med barn som lider är inget snack om saken. Men vad är vårt perspektiv? Vi talar med stormakt som har släppt 2 atombomber över verkligen oskyldiga USA. Över Nagasaki och Hiroshima. Alltså vi har allierades terrorbombning över Dresden i slutet av andra världskriget. Där man slaktade tiotusentals tyska familjer. Säkert en och annan nazistfamilj som rök. Men jag menar, vi kanske ibland ska ha lite perspektiv på saker och ting också. Krig är krig. Och det är många som oskyldiga som offras i krig.
Mm. Men är det verkligen värt det att liksom komma åt Hamas till varje pris när så många i civilbefolkningen där?
Det är ju lätt för oss att sitta här med en kopp kaffe, va? Och tycka vad Israel ska göra. En annan är att bo granne med några som vill utplåna dig. Och med den historia som Israel har så, ja, alltså vi behöver vara ödmjuka.
Jo, men det är också lätt att se när man inte är en mamma med flera barn i Gaza som försöker.
Så är det, det är Sara, du har helt rätt i detta, självklart är det så. Det är komplext, så är det ju självklart. Men jag menar ju det att Israel försöker inte slå ut civila, de försöker rädda civila, men slå ut de som vill döda, alltså Hamas-terroristerna. Och de här Hamas-terroristerna har en annan syn på mänskligt värde. Och man gömmer sig bland befolkningen. Det vet vi ju att det är så. Så att det är ett mediaspel. Det är ett mediekrig också. Mm.
Ja, vi ska byta ämne. Mm. Och då handlar det om att Sverigedemokraterna sprider nätbaserat innehåll som gynnar dem själva genom anonyma konton i sociala medier. Det vill säga att de har personer anställda då som kan ha flera konton där de sprider sån information, men att det inte framgår att det är Sverigedemokraterna som ligger bakom. Mm. Det här avslöjandet kunde göras genom att Kalla fakta hade en reporter som utgav sig för att söka jobb hos Sverigedemokraterna och till slut fick jobb på SDs kommunikationsavdelning. Mm. Granskningen visar också att det ser ut att finnas band mellan tv-kanalen Riks och SDs kommunikationsavdelning, trots att de banden officiellt har brutits. Okay. Hur kommenterar du det?
Alltså den där dokumentationen som gjordes då, det här med dramaturgin runt, man tänkte nu ska det komma. Det kanske inte blir en riktig hönsgård, det blir en fjäder, men det fanns ju fjädrar där, absolut. Så är det ju, va? Men liksom, det jag undrar över, jag har inte riktigt fattat, har det begåtts något brott? Har du uppfattat att det är något olagligt som
har hänt? Men är det inte allvarligt att de sprider massa information som gynnar dem själva utan att meddela att de själva är avsändare bakom de här kontorna?
Absolut, det finns ju en moralisk aspekt i det hela, men jag kanske kan tänka mig att fler partier vill sprida sin version av saker och ting. Så att, hade man gjort samma reportage kanske hos Socialdemokraterna, så är jag väl rädd för att det hade kanske varit likartat ändå. Då.
Fast Socialdemokraterna säger själva att de sprider information, ja, men inte genom anonyma konton.
Nej. Men kom de med lögnaktiga påståenden? Är det lögner?
Inte enligt de själva. Reporten menar ju det, men beror lite på hur de ser det. De la ju till exempel ut något sånt här meme på några män med turbaner och kalashnikovs och skrev en vanlig dag i Malmö eller något sånt.
Absolut, och jag menar, det kan man väl kritisera, tycker jag då. Men samtidigt, så här, tänk efter nu. Alltså, falska konton som säger sanna saker är ju bättre än sanna konton som säger falska saker.
Men är det inte ett hot mot demokratin att man gör det här anonymt?
Alltså, det är väl hot mot demokratin. Det är ju liksom om du ljuger eller begår brott som det blir hot mot demokratin. Men jag menar, visst, upp på bordet med det också. Jag tycker det är bra att man gör det, va? Jag skulle önska att man gör det på flera partier.
Ja, vi ska gå över till nästa ämne och då handlar det om manlighet och kvinnlighet. I veckan har Världen idag rapporterat om en kristen manskonferens och inför den här konferensen så intervjuade Världen idag Filip Kristiansson, son till Ulf Kristiansson, sångaren i rockbandet Jerusalem. Och i den här intervjun så sa Filip Kristiansson bland annat att svenska män har gått från att vara vikingar till mesar, vilket väckte en del reaktioner. Och nästan parallellt med den här diskussionen så har det pågått en diskussion om något som kallas för soft girl trend. Och det innebär att allt fler unga kvinnor prioriterar mjuka värden som hem och familj. Mm. Hur kommenterar du de här diskussionerna och trenderna?
Alltså, jag tror faktiskt att det finns en växande sug efter någon form av mansideal och kvinnoideal som är annorlunda än vad det nu så att säga är populärt. I en tid när identitetsfrågorna är väldigt röriga, i en woke-kultur till exempel, där man liksom ska utjämna, det finns ingen skillnad mellan manlighet och kvinnor, eller ännu värre, queer-ideologin som säger du får välja själv vad du tycker. Och, ja, men det finns ju röster som skriker alla män är våldtäktspotentiella män, va? Speciellt vita medelålders män. Så att det är liksom i den kulturen så finns det någon form av behov. Vad är manligt och vad är kvinnligt? Jag tror det finns en logik att det är så.
Mm. Så du tycker att det är bra att den här diskussionen kommer upp?
Ja, men diskussionen, det är bra eller dåligt, det är nödvändigt, för den kommer att komma upp. Hur ska man vara som man? Och hur ska man vara som kvinna? Vad är tänkt alltså? Och det är som att trycka ner en kork alltså, under vattnet. Så länge press är på så funkar det. Men när svårt pressen släpper så flyter korken upp, va? Därför att korkens natur är ett visst läge. Så skapelsen, naturen gör att en kvinna har vissa egenskaper och en man har vissa. Jag tror att det grundläggande är så. Och vi kan inte försöka pressa mot naturens egna ordningar. Och här har många kvinnor varit pressade, stressade och liksom spelar någonting annat än vad som i sin natur är. Seriöst, alltså, jag tror att det är så. Och kanske omvänt också på man, va? Så att jag tror vi behöver återreva. Vad är sund manlighet?
Ja, men vad är sund manlighet?
Ja, men sund manlighet är inte att sitta med en ölburk och sitta på fotboll. Och kvinnan ska göra allting. Det är inte sund manlighet. Sund manlighet tycker jag, det är att ta ansvar för sitt liv och sin familj. Att ha ett ekonomiskt ansvar, ett beskyddande ansvar. Och att frigöra sin kvinna till att blomma ut i det hon är skapad till. Så ser jag det utifrån mitt perspektiv. Och att vara med och bidra till en stark familj och en generös attityd mot människor utanför sin egen familj. Så jag tror vi behöver återerövra ansvarstänket runt män. Faktiskt. Och viking, alltså jag kan förstå ett sånt resonemang, men vikingar var ingen bra bild egentligen. För det var inte bara eren, det var jättemycket våld. Och det var verkligen förtryck mot kvinnor och barn. Så det, men jag förstår tanken att en man ska ha vissa andra egenskaper generellt sett än en kvinna har. Och allting blir ju stereotyper. Jag tycker vi någonstans ska hitta en balans i det hela. Men en man måste få vara man och en kvinna måste få vara kvinna.
Men finns det inte risk att det går för långt och att män blir för macho? I förlängning att leda till våld och så.
Absolut, vi behöver inte fler tuppar som gal och skriker och tror att man är någonting. Vi behöver inte fler tuppar i det här landet, eller i världen. Men vi behöver en sann manlig som kliver upp och tar ansvar utifrån sin skapargåva, som jag ser det. Va? Och jag tror att det finns skillnad mellan manligt och kvinnligt. Jag kan bara gå till mitt eget äktenskap. Och du säger med soft girl, som du sa. Jag ska vilja mynta ett nytt namn. Soft power. Jag har en fru, en kvinna som är absolut mjuk, men superstark. Och vi har en viss ordning i vår familj. Jag tror vissa ordningar, dansamma pardans måste någon leda. Så att jag kanske har en ledande roll på det sättet. Men frågar mina barn så är det hon som bestämmer. Och vi bejakar varandra. Alltså, hon har gåvor och styrka som jag inte har och jag har gåvor och styrka som jag har. Så jag vill inte att hon ska bli manlig och hon vill inte att jag ska bli kvinnlig, utan vi ska vara som vi är. Mm. Men bejaka varandra. Sen kan vi ha lite olika en del. Vi är väl olika som personer.
Mm.
Men någonstans som ett grundkoncept. För mig, vet du vem som är ideal för mig, Sara Andersson?
Mm. Kan ana.
Ja, han heter Jesus Kristus. Han kunde ta en piska och driva ut religiöst hyckleri alltså. Och då var han superviking, om du så vill. Men han kunde också gråta med människor som grät. Och han kunde möta en förkastad kvinna vid Sykarsbrunn och bekräfta henne. Så att det tycker jag är idealet. Ja, men Jesus vinner.
Yes, vi ska gå över till nästa ämne.
Mm.
Och då har det blivit dags för fortsättningen av diskussionen kring Uppenbarelseboken. Ja, vi har kommit fram till kapitel 15 och 16 i vår genomgång av Bibelns framtidsbok Uppenbarelseboken. Och det som sker där påminner om någonting som jag läste om tidigare. Vi har nämligen läst om att 7 olika sigill bröts och att det ledde till olika katastrofer på jorden. Och att änglar blåste i 7 olika basuner, vilket också ledde till olika katastrofer på jorden. Och i de här kapitlen så är det 7 olika änglar som tömmer ut vredesskålar över jorden, vilket leder till olika saker. När den första ängeln tömmer sin skål så får människor som har odjurets märke eller tillber dess bild plågsamma bölder på kroppen. Och när den andra ängeln tömmer sin skål så blir vattnet som blod så att allt liv i haven dör. Och när den tredje ängeln tömmer sin skål så blir floderna och vattenkällorna till blod, vilket leder till att livet dör där. Och när den fjärde ängeln tömmer sin skål så får solen makt att bränna människorna som av eld. Och när den femte ängeln tömmer sin skål så görs det över vilddjurets tron, vilket leder till att hans rike täcks av mörker. Och när den sjätte ängeln tömmer sin skål så torkar floden Eufrat ut, vilket leder till att kungar från östern kommer. Och de samlas då på en plats som kallas för Armageddon i Israel. Och när den sjunde ängeln tömmer sin skål så står det att det hörs en röst från tronen i templet som säger det är gjort. Och sen så blir det en jordbävning som är så kraftig att ingen människa på jorden har varit med om något liknande tidigare. Och det kommer också enorma hagel från himlen som plågar människorna. Den som hängt med i våra tidigare diskussioner eller läst uppenbarelseboken kan nog känna igen vissa av de här från de tidigare plågorna. Mm. Eftersom de påminner om plågorna som kom under basunerna. Fast då var det en tredjedel av livet i havet som dog exempelvis. Mm. Hur ska man se på de här plågorna?
Oj, det man kan säga, Sara, är att det här är en eskalering av all den enorma kaos som kommer att råda i slutet av den här tidsperioden. Och där någonstans det blir skörd på all den ondska som människan har sått. Plågsamma bölder, jag bara kastar rakt ut. Det kanske kan vara biologisk krigföring, alltså plötsligt sprids saker som inte har kontroll över. Vatten och floder som blir blod kan ju vara uttryck för det. Johannes ord, han ser ut att det kan vara som blod, va? Och det betyder att det blir okänligt. Mm. Det blir förstört. Kan finnas en viss
kan det vara olja?
Det kan vara olja. Det kan vara också annat som gör att det blir okänligt. Det är det som är poängen här. Alltså, det plågar människor. Och det kan också finnas en viss hyperbol, en viss överdrift här. Men det är ett sätt att, som Johannes ser. Det fjärde, solen som bränner människor, kan vara ozonlager som förstörs. Och plötsligt så klarar vi inte av den strålning som solen ändå ger. Ett uttryck för miljöförstöring också. Vilddjurets rike täcks av mörker. Det är intressant. Vilddjurets rike, det är ju egentligen hela världen. För den hela världen är i den ondes våld. Det gör att en del tror att det här kan vara en andligt mörker som kommer. Alltså det är verkligen, människor ser inte, förstår inte. Men det kan också vara ett fysiskt mörker. Men någonstans finns ett beskydd över dem som tillhör Gud här. Som väljer att inte ta på gå in i vilddjurets rike. Eufrat är ganska intressant faktiskt. Därför att idag så vet vi att Turkiet till exempel har så stora dammar att man rent teoretiskt skulle kunna torka ut i Eufrat. Och här står det att det kommer att ske. Säg inte att Turkiet gör det, men vi vet att det är så idag. Så att det här är ett märkligt sätt som Johannes ser. Han måste ju vara jätteförvånad att se detta. Som öppnar vägen till Armageddon. Det stora slutgiltiga slaget mellan gott och ont som Bibeln talar om. Och sen en
Men här behövs väl inte Eufrat torkas ut med dagens krigföring? Det finns ju flygplan som kan flyga över floden.
Det finns mycket vi kan säga, men nu är det vad Johannes såg som gäller. Och han ser det så.
Kan det vara en bild för att...
Låt oss säga så här, det är en bild på att det kommer att sluta. Det kommer att sluta med en stor strid i Jerusalem. Du frågade faktiskt i det här programmet, för i en annan frågeställning. Varför är det så mycket fokus på Jerusalem? Här kommer en del av svaret. Alltså här någonstans blir, enligt Bibeln, en slutstrid. Innan Guds rike fullt ut bryter in. Mm. När Jesus kommer tillbaka, fysiskt tillbaka till jorden. Men det kommer vi till 19 kapitel.
Ja, nu ligger inte Armageddon precis i Jerusalem heller. Även om
det men det är norr om Jerusalem. Så är det ju, men det slutar med Jerusalem. Och i Bibels hela eskatologiska beskrivning, alltså framtida beskrivning. Men och sen den här jordbävningen och det enorma haglet, faktum att det är Jesus mått här, där haglen väger, för det finns ett mått här som väger alltså cirka 30 kilo per hagel. Det är kraftfulla saker.
Är det inte 40?
Det kanske är 40 i dina beskrivningar, men man vet inte exakt vad de här måtten är, men 30-40. Jag tror inte det är så stor skillnad att få ett hagel på 40-30. Det blir samma effekt om man ser så. Men absolut, alltså ett eskalerande till en slutstrid i Armageddon.
Ja, vi har varit inne på det förut. Men hur kan Gud som är god vilja straffa sin jord som han har skapat så här?
I princip så vill han inte det. Utan det är bara det att på sådd kommer skörd. Och den som spottar mot himlen blir blöt i ansiktet. Det kommer tillbaka. Och fråga den som är våldtagen till exempel. Tycker inte du att den som har våldtagit det ska straffas? Jo, i slutändan kommer Gud att återställa ordning av rättvisa. Så det här är en konsekvens av den ondska vi under alla årtusenden har skapat på jorden. Mm. Alla oskyldiga kommer en gång att återupprättas i en rättfärdig Gud. En rättfärdig Gud kan inte göra som jag gör när jag städar hemma, lyfta på mattan och sätta smutsar under mattan. det måste tas tag i. Och det är det han gör här. Ganska kraftigt faktiskt. Mm. Eller väldigt kraftigt.
Ja, vi får sätta punkt där.
Mm.
Tack så mycket Sven.
Tack själv.
Och tack till er som har tittat. Vill ni stödja det här programmet får ni gärna swisha en gåva. Då kommer lite information om det alldeles strax. Ha en fin helg.